Hej, hej, hej. Det är måndag. Välkomna till Barnrättssnack, podden om barns rättigheter och barnkonventionen. Hej Åsa.
Hej Linus.
Idag ska vi göra bort oss, höll jag på att säga. Det ska vi inte göra, men vi är... Sällan har jag känt mig på så tunn is som jag kanske kommer befinna mig idag. Hur känner du dig?
Ja, eller jag tyckte det var lite, vi skrattade ganska mycket åt oss själva precis innan här när vi skulle säga hur ska vi presentera våran gäst? Och så var det så mycket ord som vi aldrig hade hört. Så vi satt mest och skrattade åt oss själva och kände oss väldigt gamla på ett sätt.
Precis. Gamla och totalt amatörmässiga, men jag tror inte att dagens gäst kommer skratta åt oss, utan du är här för att hjälpa oss och alla lyssnare som jobbar med barnrättsfrågor att försöka förstå lite mer om AI, digitalisering och så vidare. Carl Heath, välkommen till Barnrättssnack.
Tack så jättemycket.
Och du är då seniorforskare på RISE. Och då tänker vi kanske bara ska börja med, vad är RISE?
Precis, RISE det är Statens forskningsinstitut. Så vi är 3,500 forskare runt om i Sverige som jobbar med att... Jag jobbar med tillämpad forskning. Så vi tar forskningsresultat och omsätter dem till saker och ting som går att göra något riktigt av i världen. Så kan man väl enkelt förklara det.
Mm. Och när vi då också så här, tittade på typ ditt CV så var det så här, vi hade lite svårt att säga, vad är det egentligen? För det var så många olika delar. Det handlade ju både liksom om så här, teknik, alltså rent, alltså de bitarna, liksom digitalisering och teknik. Men det handlar också om demokrati. Och så kom vi in och såg att det handlar också om så här, typ lärande, kunskap. Och det var liksom, det var lite svårt att säga, kan du ringa in det bättre än vad vi lyckades förstå?
Nej, det kan jag nog inte. Nej, jag har väl alltid haft svårt att vara i en ruta, helt enkelt. Och det återspeglas väl av vad jag har pysslat med i livet. Men för mig så är det intressant att utforska det som är liksom mellan olika saker. Så det är intressant att fundera på, vad är teknik och hur kan teknik användas eller vad innebär AI? Men... Jag är inte så intresserad av tekniken, utan jag är mer intresserad av vad gör den för oss människor, eller vad gör den för samhället, eller vad innebär den för lärandet, eller för hur vi organiserar oss och demokratin. Och på samma sätt så är jag intresserad av demokrati, eller lärande för den delen, eller konst, eller vad det kan vara. Men jag intresserar mig av det liksom i relation till någonting annat, och sen tycker jag det är kul att utforska det där som man inte riktigt kan sätta fingret på, som finns mitt emellan. Det tycker jag är spännande.
Ja, men det var ändå en bättre summering, tänker jag. Ja, bra.
Nej, men det var ju det lite som vi också sa där. Okej, nu kommer AI, sa vi. Och hur kopplar vi AI och barn och digitalisering? Finns ju någon slags koppling till det borde vi ha ett avsnitt kring. Och då hittade vi dig, Carl. Hur ser din relation ut till barns rättigheter och barnkonventionen?
Ja, men det är roligt. Det är intressant. Jag har ju liksom kommit att beröras av barnrättsfrågor på ett par olika sätt genom åren. Dels naturligtvis i det att jag har jobbat med utbildning under väldigt många år. Och hur vi skapar goda förutsättningar för barns lärande. I både liksom grund- och gymnasieskolemiljöer och så vidare. Så där har jag kommit att möta frågorna. Men sen har jag också jobbat ganska så praktiskt med dem i ett antal olika projekt genom åren. Bland annat har vi jobbat med att titta på hur kan vi använda oss av teknik och av lärande för att skapa möten mellan barn kring barns rättigheter i situationer där de oftast sätts åt sidan. Så ett sånt projekt vi gjorde med Svenska institutet för ett gäng år sedan, det var i samband med kriget i Syrien. Mm. Där det var väldigt mycket barn som helt plötsligt hamnade i Turkiet. Och vi var nere i Turkiet och jobbade med både turkiska och syriska barn som helt plötsligt lever under helt nya och andra omständigheter för att skapa möten och så vidare. Så ja, det har funnits ett antal olika projekt genom åren där barnrätts... perspektivet har varit egentligen kanske utgångspunkten för hur vi har fått ta oss an en utmaning eller en teknik eller någonting. Så ja, nej, men det har jag snubblat på fram och tillbaka i en åren.
Kan inte du berätta, Linus, du sa att du hade ju ett samtal med i din familj med dina barn om AI.
Ja, men vi hade ett första samtal. Första gången det kom upp på tapeten hemma, och då är det ju barn mellan 22, då är de inte barn, men 22 och 7. Och då gick frågan runt bordet, är du rädd för AI? Det var det första samtalet vi hade, så fick alla liksom säga, då är du rädd för AI? Och så ur allas mer eller mindre djupa eller grunda kunskap, och så någon kompis då som läste systemvetenskap på universitetet nu och sådär. Till slut sa sjuåringen, kan vi inte prata om någonting annat? Det var där vi började, om man var rädd för AI.
Ja, jag tycker det är symptomatiskt lite grann för den samtid vi befinner oss i. Och för att jag tror att just den frågan, den kan ju komma av många olika skäl. Alltså varför, det är ju intressant att fundera på, så här, varför är det av alla frågor man kan ställa om något nytt som kommer? Varför frågan om farlighetsgraden är det man börjar i? Liksom om man möter på andra fenomen i världen omkring oss, så är det inte självklart att det är just det man tänker i första hand. Liksom. Oj, här är det en ny teknisk pryl. Är den farlig? Kommer den döda mig? Det är inte liksom kanske naturligt på det sättet. Men i den här frågan har det kommit att bli det. Och det hänger väl ihop med många olika dimensioner. Dels att det är oförklarligt för många, även för forskare. Så här, vad är det egentligen? Det är en del av det. En annan är att det finns många berättelser om vad AI skulle kunna komma att innebära. Och som har väldigt många olika typer av bärare med sig. Och som gör att det blir svårt att kunna bilda sig en riktig uppfattning om vad det är för någonting. Om man inte liksom verkligen tar sig tiden och grottar i ämnet. Och då blir det, tror jag, lätt att hemfalla till att man kan känna sig lite rädd. Så jag tycker inte det är konstigt, men jag tycker det är ett intressant fenomen att det blir på det viset.
Ja, men det är ju lite, vi hamnar ju lätt i den här rädslan, och det är så här, och så tänker alla dessa filmer som man har sett där det är så här, robotar tar över, typ Terminator och alla de här, där det liksom, där det handlar hela tiden om att vi som människor typ ska försvinna. Ja. Hur kan vi liksom, hur skulle du vilja att vi förhöll oss till det, eller liksom pratade om det, kanske på lite mer, att det inte bara handlar om rädslan liksom?
Nej, men det är ju riktigt att vi har de här liksom bilderna och fantasierna av vad det skulle kunna innebära och sånt där. Men jag tror att det kan hjälpa att liksom förstå lite grann vad AI är idag, och också förstå varför finns det de som tänker om att det kan vara så farligt. För när man liksom demaskerar det hela, när man liksom tittar på det lite grann, då tror jag att det blir lättare för sig att bilda sin egen uppfattning som kanske har liksom något mera klangbotten. Så i grunden, jag är inte rädd för AI. Om jag ska börja i den ändan så är jag inte det. Jag kan se att det finns väldigt många risker med AI. Men jag är inte rädd för AI i sig självt. Då är jag mer rädd för oss människor och hur vi tar oss an den här tekniken. Så på det sättet så är det lite mer som typ kärnenergifrågan. Liksom. Vi kan använda klyvningen av atomer till att skapa jättemycket välstånd och välfärd. Men vi kan också ha hjälp varandra med den. Och det är väldigt ofta så med vissa typer av liksom kraftfulla teknologier att de kan ha de här liksom, en tvegat svärd. Och det ser vi verkligen med AI som är en sån typ av teknologi. Då. Men ska man börja liksom, och ge på vad det kan vara för någonting då, så kan man ju börja med att tänka att vi allihopa använder AI hela tiden. Varje dag. Du också, Linus. Bara det att du inte tänker på det, utan det bara händer. För du gör det när du kanske söker på internet. Eller du får för dig att du ska redigera en bild i telefonen. Eller du vill hitta någon information på något ställe. Eller prata med en kundtjänst. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så använder du AI antagligen. Utan att riktigt tänka på att det är det du gör. För det ligger liksom under huvuden och bakom. Och man ser det liksom inte riktigt på det sättet då. Det som har gjort att vi pratar om AI nu, det beror på att den tekniska utvecklingen har gjort att AI går att använda på så många nya och andra sätt på kort tid. Till både väldigt fantastiska saker och till ganska farliga saker. Och inte minst då det vi, en särskild sorts AI som kallas för generativ AI. Och det som man kanske har provat på som ChatGPT eller Google Gemini och Microsoft Copilot och vad de kan heta för någonting. Som är en särskild sorts AI och som vars existens, liksom tanken om att bygga sådana AI-sar har funnits under lång tid. Men nu har den tekniska möjligheten uppstått för att hårdvaran har blivit så pass billig och tillgänglig att det faktiskt går att bygga de här grejerna och använda dem till en åtminstone rimlig, kan, ja, det kan man verkligen ha en frågeställning om det är rimligt eller inte, men till en kostnad som gör att det finns för var och en att prova på, helt enkelt. Så det är det som har gjort att vi är där vi är nu, och då helt plötsligt så dyker det upp på ett ganska nytt och annat sätt, och det tror jag också kan liksom väcka mycket rädsla. För att gå tillbaka till din fråga om just rädslan, att så här, det kommer fort, och det pratas om att det kan förändra på så många olika sätt.
Men kan vi göra någon sån här lite så här, alltså kopplade, alltså på vilket sätt är också då AI till exempel en demokratisk fråga eller en fråga som ändå rör barns rättigheter? Mm. Jag tänker det är både en gigantisk fråga, ja. Men kan vi liksom...
Ja, men det kan vi ge oss på att göra. Jag tänker att om vi liksom bara tittar på så här, men vad är det vi pratar om när vi pratar om AI på lite kort, och försöka ge sig på en praktisk förklaring, för det hjälper en att förstå sen på vilket sätt det påverkar barn. Så om vi tänker oss ett vanligt datorprogram som man har i datorn som gör någonting, då är de i regel byggda som expertsystem. De är byggda lite som man kan tänka sig som att ett recept är en receptsamling. Att du, ska du koka te, nu har vi väldigt sällan ett sånt te-recept, för det är så pass enkelt tycker vi, men en dator tycker att det är svårt. Att liksom så här, hitta din tesort, hitta en tepåse, koka vatten, stoppa tepåsen i vattnet. Och sen får du då bekänna färg om du har socker eller honung eller vad det är och så vidare. Och då är det ju liksom en steg för steg instruktion. Och så brukar en dator ta sig an en uppgift. Att den börjar med en sak och så tar den nästa sak och nästa sak och nästa sak. Och så har man byggt ett datorprogram med en instruktion som håller på. Men så funkar inte AI. Utan AI funkar så att den lär sig själv med hjälp av lite olika typer av tekniker. Så i det fallet så tar man ett datorprogram. Bygger man ett datorprogram som säger, nu ska du lära dig någonting som du aldrig har gjort förut. Varsågod. Och så får den en tepåse och vatten och en tekokare och en tesked och honung och vad det är för någonting. Och sen bara kör den. Och det kommer ju naturligtvis gå åt pipsvängen första gången. Och då säger man, nej, nej, det var fel. Och så gör den igen att man, ja, nu var det lite mer rätt. Och så gör den igen att man, nej, nu var det lite mer fel. Och nu var det lite mer rätt. Och så gör den det miljontals gånger. Och då lär den sig liksom, vad är rätt, vad är fel, vad är rätt, vad är fel. Och så helt plötsligt så klarar den av att åstadkomma en typ av sak då. Så det är så man kan jobba med en slags AI då. De här generativa AI-modellerna, de bygger lite på en snarlik princip som handlar om att man har en massa data, en massa information som man då låter den träna sig på att liksom upptäcka och hitta samband i på olika sätt. Och det gör att när jag använder ChatGPT och skriver någonting där, vad som egentligen händer då, grovt förenklat, det är att jag kanske skriver så här, vad är huvudstaden i Sverige? Och då, vad den gör datorn då, det är att den gör om de där bokstäverna till små strängar av bokstäver som sen blir siffror. Så det blir små siffror, en liten sifferserie. Och sen frågar sig AI:n, okej, nu har jag alla de här siffrorna i den här ordningen. Vilken siffra ska komma härnäst? Och då stoppar den siffran där och så en ny siffra. Vilken ska komma näst nu och vilken ska komma näst nu? Och så bygger den sig framåt. Och sen gör den om det till bokstäver och så blir det ord som vi kan förstå. Och vad det får för konsekvens är att en AI, när du frågar den, vad är huvudstaden i Stockholm? Då vet inte den, den bryr sig inte om vad som är sant eller falskt. Utan den bryr sig bara om, vad är mest sannolikt är svaret baserat på den data som man har tränat. Och det här får ju massa konsekvenser för ett barn som till exempel använder det här då. Så ska vi kasta oss in i den frågan då? Så här, men vad kan det här betyda ur ett barnperspektiv? Ja, till att börja med så betyder det att är ju ett perspektiv det att barn använder många olika typer av AI-tjänster hela tiden. Och vissa av dem är absolut inte skapade för att användas av barn. Och det kan generera mängder av problem och utmaningar. Samtidigt så finns det ju en massa möjligheter med den, för den kan helt plötsligt, man kan bygga tjänster för barn som helt plötsligt gör att det går som barn att göra massa saker som bara inte var möjligt innan då. Så ska man titta på några såna här exempel kanske?
Mm. Ja men precis, jag tänker, och det finns ju ganska många så här häftiga exempel på alltså när det skulle kunna vara svinbra. Alltså typ tillgängliggöra vård till exempel, absolut. Bemötande, alltså alla de sakerna som vi ser där... där barn inte får tillgång till sina rättigheter till exempel. Och så lite sånt kan man ju också prata om, men jag tänker, jag hade en annan tanke först som jag tappade, men jag tänker, kan man säga så här, kommer alla verksamheter som liksom möter barn, kommer alla de vara berörda eller använda eller liksom, kommer alla?
Ja, ja. Så är det. Ja. Och man kommer att beröra på massa olika sätt då. Mm. Och det kan vara alldeles jätte liksom banala saker. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel från igår hemma. Jag har en 14-årig son med autism. Och för honom så är det svårt med matteuppgifterna i skolan. Och skälet till att han tycker det är svårt är för att han tycker det är extremt omotiverande med matte. Mm. Men han har ett antal specialområden som han är jätteintresserad av. Så vad vi gjorde igår var att då tog jag en lite bättre version av GPT, en sån här betalversionen av en sån här generativ AI-modell. Och så fotograferade jag hans mattebok. Jag bara tog ett foto på den sidan som han skulle jobba med. Och så laddade jag upp fotot i AI:n och så skrev jag, min son är 14 år, han har autism, han tycker det är skittråkigt med matte. Det här är en mattesida som han ska jobba med och den är superboring. Mm. Men han är just nu jätteintresserad av geografi i Asien. Så gör om hela den här sidan så den är exakt likadan när det kommer till matteinnehållet. Men alltihopa ska handla om geografi i Asien. Kör. Och sen skriver den ut en sida som är exakt samma matteuppgift. Det är bara det att den är byggd helt i hans egna kontext där och då. Ja, och då börjar han jobba med matten. Så helt plötsligt så kan du personalisera saker och ting och göra dem till dina på ett sätt som bara överhuvudtaget inte har varit möjligt i en liksom utbildningskontext till exempel.
Men kommunen i Flåvik har ju köpt in paddor precis.
Ja, precis.
Och ska börja med digitalisering. Ja.
Så här hamnar vi ju ändå i ytterligare en ny digital klyfta av de som kan och vet och de som inte kan och vet och så vidare. Va? Men det skapar också en massa andra utmaningar. För även om det just nu då funkar det bra för mig att använda den här tjänsten för det här ändamålet, så är det också så att när du tränar en sån här språkmodell på en datamängd, då blir ju den här AI:n, den får ju slags värdegrund eller etik baserad på den datamängden som man har fört in i den. Så ett exempel som många barn i Sverige berörs av nu, det är ju Snapchat. Mm. Och i Snapchat så finns det sen i somras en AI-kompis som är en liksom default-kompis. Du får den, du kan betala pengar för att bli av med din AI-kompis, men du får den och den är liksom den första kompisen du möter i appen varje gång. Mm. Den kan du hänga och prata med och väldigt, väldigt många barn gör detta. Men den AI:n, den är byggd på en i allt väsentligt amerikansk värdegrund. Mm. Så en 14-årig tjej som funderar på att göra abort, som har ett samtal med AI:n om det, kommer att möta en AI vars värdegrund har en annan prägel än den som kanske finns i personens närmiljö. Mm. Och det här väcker ju väldigt många frågor om vad behöver vi kunna och veta när vi introducerar den här typen av konversativa AI-tjänster för barn? Vad blir ansvaret för en skola, till exempel, när de då har upphandlat sina paddor och grejer? Va? Och vad behöver de kunna för att kunna ge en AI som faktiskt kan ge ett jättevärde utan att liksom också orsaka skada eller faktiskt börja undervisa utifrån en värdegrund som inte är den som finns i kurs- och läroplanen.
Det här tänker jag är superintressant. Jag har ju då använt gratisversionen en del och liksom försöker så här, men jag tycker ju inte att det funkar just för att synen på barn är någonting annat.
Ja.
Det är ju liksom, och så försöker jag hela tiden bara, nej, det är inte sant, eller nej, jag håller inte med. Försök att beskriva det utifrån mer att barn är rättighetsinnehavare, de är kompetenta, alltså vet, försöka liksom ge den allt det här. Men ändå så tycker jag ju väldigt, väldigt sällan att den landar rätt. Mm. Och då tänker jag lite, så tänker jag å ena sidan att ja, men det är bra att jag säger nej det är fel, för då händer någonting. Men samtidigt så händer ju ingenting.
Nej, och det händer ingenting. För då är det ju så att för att den där AI som du använder ska generera ett svar, den kommer inte lära sig av det du säger. Mm. Nästa gång du startar igång den så kommer den...
Ja, det är samma sak igen.
...agera precis likadant. Va? Utan där handlar det bara om vilken träningsdata har den fått. Mm. Så när det kommer till liksom den här AI:ns barnrättsperspektiv, så kommer det perspektivet ha varit färgat av den som har bestämt att träna den här. Och det gäller också de AI som gör bilder, eller filmer, eller ljud. Mm. Så försöker man till exempel att generera en bild i någon sån här bildgenereringstjänst, där du ber om en svart läkare som ger vård till vita fattiga barn i skogen. då kommer du få en bild på en vit läkare som ger vård till svarta barn i Afrika. För det är den stereotypa bild av det scenariot som är mest sannolikt i modellen skulle kunna genereras då. Så det uppstår mängder av sådana här situationer där den etik eller den värdegrund eller det perspektiv som man själv har för avsikt att vilja porträttera inte finns i den här modellen då. Och då väcker det ju en massa frågor. Det kan ju handla om allt ifrån att måste vi träna om modellen? Mm. Den beter sig också olika på olika språk till exempel. Eller går det att efterhandsträna en AI? Det finns mycket forskning på det här just nu där man kan så att säga, bygga liksom en liten kloss ovanpå den här grunddatan och säga så att ja, du har lärt dig alla de här sakerna men det är fel. Mm. Det är de här 5-6 sakerna du verkligen ska liksom hänga upp dig på. Och det verkar funka till en viss grad och att kunna då skapa liksom specifika bottar. Sen ska man också säga det att när det kommer till skillnaden på den här gratisversionen av ChatGPT och betalversionen så är det en väldigt, väldigt stor skillnad i kvalitet på dem. Så det är verkligen det är två helt olika.
Men den kommer kanske sen ändå ha lite samma syn på barn, eller?
Ja, men samtidigt i den betalande versionen så kan du också själv bygga och konstruera saker som gör att du skulle antagligen kunna så att säga, motverka några av de där negativa perspektiven genom att själv tala om för den och ge den liksom en ram för hur den ska vara och komma till uttryck. Så det här är ju liksom också ett väldigt rörligt fält. Alltså, vi får ju tänka på det att AI har aldrig varit så dåligt som det är just nu. Mm. Alltså det kommer ju bara utvecklas mer. Mm. Och så kommer det dyka upp nya jättekonstiga frågor här, vad det lider.
Mm. Jag tyckte jättekult exempel med din son. Mm. Verkligen. Kan vi inte bara säga någonting om digitalisering också, vad det är? För det tänker jag är liksom lite ett annat ben också här. Det är någonting också som jättemånga har mål att jobba med och att göra med som jobbar med också barnrättsfrågor. Hur kopplar du digitalisering till barnrätt? Kan du inte säga någonting om det så fortsätter vi.
Jo, men absolut. Vidare. Jag skulle då vilja egentligen prata om tre begrepp som har lite olika innebörder som kan vara bra att tänka då. Så det finns ett begrepp som man kan kalla för digitisering. Det är när du gör någonting i köttvärlden, i den fysiska världen, på ett sätt. Du skriver på en skrivmaskin och sen ersätter du skrivmaskinen med en dator och så gör du på precis samma sätt som du gjorde innan fast du gör det med en digital process. Mm. Det är digitisering. Då har du liksom inte egentligen ändrat på något eller tillfört ett värde eller gjort någonting som inte gick att göra innan. Du gör samma sak som innan. Det kan det finnas vissa värden med i sig, men det är liksom det är en typ av sätt. Nästa begrepp det är digitalisering. Och det är ju då att kunna göra saker med digitala verktyg som inte var möjligt att göra innan överhuvudtaget. Och ett exempel på det är ju det här exemplet med min son till exempel. Det är en form av digitalisering där jag ändrar på en arbetsprocess på ett sådant sätt så att jag helt plötsligt kan åstadkomma ett värde. I det här fallet att mitt barn kan plugga matte på ett sätt som inte bara var möjligt för ett halvår sedan. Med hjälp av digital teknik. Ett tredje begrepp det är digital transformation. Och vad det handlar om det är ju att när man helt plötsligt kan göra saker och ting på ett nytt sätt som man aldrig kunnat göra förut, ja då förändrar det ju också hur man jobbar. Hur det går till att göra det man gör på jobbet. Ett enkelt sätt att tänka om det på, det är ju till exempel om man använder sig av en digital kalender. Om man ska liksom göra en mötesbokning utan en digital kalender, då får man ringa runt till alla och säga kan du på torsdag, kan du på onsdag och så vidare. Ja, nu har vi helt plötsligt tagit som utgångspunkt att vi hittar mötestider antingen genom att liksom doodla eller sådär, eller att man kan öppna någon annans kalender och skicka en inbjudan eller kolla deras kalender och sådär. Och då helt plötsligt, då förändrar det lite grann hur det går till att jobba. Då kan du helt plötsligt ha ett mötesbokningsrum i samma kalender och det händer grejer liksom. Så digitaliseringen den öppnar ju upp för att kunna göra saker som man inte har gjort förut och ändra praktiker. Och det gäller ju naturligtvis också i förhållande till barn och unga och hur det går till att jobba och förhålla sig till dem. Och här uppstår det ju också en brytpunkt i det att många unga befinner sig i digitala världar, miljöer och sammanhang som ganska ofta vi vuxna har valt att inte finnas i.
Mm.
Och det gör att barnen ägnar sig åt en form av digital transformation, digitalisering alldeles på egen hand.
Mm.
Som inte har med oss att göra. Mm. Ofta. Och som kan vålla mycket bekymmer, ångest och oro. Men ibland kan ju vara alldeles fantastisk.
Mm.
Men här handlar det ju inte om att vi håller på med digitalisering och transformation, utan det handlar om hur gör vi det då? Hur gör vi det så att det är, så att vi kan ta hand om de här bra sakerna, men ändå liksom hantera all skit som uppstår, för det finns så mycket svårigheter med det också naturligtvis.
Mm. Ja, men det tänker jag är ju viktigt, och vi vill ju gärna kanske vara lite mer i möjligheterna än i skiten liksom. Just för att det känns som att det pratar ändå så många andra om hela tiden, och särskilt när det handlar om barn så är det hela tiden att vi ser liksom skyddsaspekterna av barn. Vi vill skydda barn från de här sakerna snarare än att då kanske skydda barnen i. Alltså så. Och det tänker jag, så jag tänker, kan vi
eller få vuxna att ta sitt ansvar
Absolut.
Mm. Precis. Och då tänker jag så här, jag var på en föreläsning bara häromdagen och fick lära mig massa saker om AI som jag inte hade en aning om. Fick så här jättespännande så här exempel. Ska jag se om jag kommer ihåg de här. Men det var ju allt ifrån exempel att använda AI för att ja, men typ lite så här halvklona digitalt, så att du, jag kanske pratar egentligen svenska, men så genom att den liksom ändå får lyssna lite på min röst så kan den sen översätta det liksom, typ i realtid, och prata med någon helt annan person på ett helt, helt annat språk liksom.
Ja, det går att göra, alltså, det kan jag göra i min mobiltelefon då. Alltså, med en ny Android-telefon så går det, och jag kan göra en inställning i telefonen där jag talar om vilket språk jag ska låta på när den någon svarar i andra änden. Så jag kan säga, jag vill att jag ska det ska låta på koreanska när så ringer jag och pratar. Nu funkar det än så länge inte på svenska, men jag kan prata engelska hos mig. Och så kommer det låta koreanska i andra änden. Och det kan jag göra redan nu i telefonen. För min del är en sån där tjänst som jag använder, som jag tror många som jobbar med barn, och barn själva för den delen antagligen hade tyckt var superspännande. Det handlar om transkribering. Mm. Det vill säga att göra om talad ord till text.
Mm.
Där finns det ju gratisverktyg idag som är helt fantastiska. Så för min del har det ju ändrat hur jag skriver som forskare. Mm. Så jag kan ofta göra så på morgonen att jag tar en post-it-lapp och så skriver jag ner på den 2-3 punkter saker jag ska prata om. Sen går jag ut på kajen på Eriksberg och pratar med mig själv. Lyckligtvis så är man inte längre dum i huvudet när man gör det. För folk tror ju man pratar i telefon. Va? Men jag pratar med mig själv. Så jag går omkring och liksom i praktiken föreläser för mig själv på de här punkterna. Och så spelar jag in det. Och så kommer jag hem, så tar jag den inspelningen. Kör den i en transkribering. Det tar någon minut. Och sen har jag fått det till fin talsvenska. Men sen har jag tränat en annan AI på att känna igen och skriva text på det sättet som jag skriver text. Så jag har tränat den på mig själv. Så då tar jag min talade text och så stoppar jag in den. Och sen får jag ut akademisk text sen. Som jag sen kan börja bearbeta och jobba vidare med. Och det gör ju att jag kan liksom gå och prata. Och det är helt plötsligt, det är ganska häftigt vad som händer när man går och pratar. Jämfört med när man sitter och tänker och skriver. Det blir två olika ingångar till en text helt och hållet. Så jag är helt uppfylld av de här nya praktikerna, så här, hur går det till? Och för barn att säga uttryck för saker och ting. Eller bara en sån sak, vi har gjort experiment med när man sätter samman en grupp personer i ett rum. Sätter man bara en mobiltelefon i mitt på rummet, spelar in alla, vad alla säger. Transkriberar alltihopa, kör det genom en AI och får reda på så här, men vad är det vi har pratat om i rummet den sista timmen? Får vi det som en punktlista? Vi har, liksom de övergripande temana, är det de här tre temana, och de här två punkterna verkar vara väldigt viktiga för några, och några håller inte alls med, och det är det här. Och så får man liksom en feedback på ett samtal med.
Och jag tänker, det är ju det här som jag tänker är så intressant, för det blir ju verkligen att du kan möjliggöra för barn som inte ryms inom boxen skolan.
Ja, absolut.
Alltså inom, för skola och utbildning är ju så himla boxig att du behöver lära dig på det här och det här och det här sättet. Här finns ju då möjligheter att skapa ett intresse, ett engagemang, en vilja att lära genom att göra det på annat sätt. Men då finns det ju den här andra delen som säger att barn ska lära sig så här.
Ja,
alltså så.
Och jag menar, här kommer ju barnen bestämma själva hur de gör. Det är ju ingen tvekan om det, va? För det har de alltid gjort, och det kommer de göra den här gången också. Jag skulle inte alls vara förvånad om vi väldigt snart kommer att se, liksom, tänk motsvarigheten till liksom Fem myror, Filéer än fyra elefanter och andra barn-tv-program. Men istället så är det konverserande AI-sar, kanske till och med bild, som dyker upp i telefonen. Eller små filmer, alltså att den är gestaltad också. Som du, en liten snackekompis. Men den kanske liksom är jätteintresserad av vad det nu kan vara för någonting som barnet är intresserad av, dinosaurer. Ja, då kan du kan bara gå lös och prata hur mycket dinosaurier som helst med den här dinosauriekompisen som finns, som någon då har skapat för att göra detta. Men där det liksom inte är någon annan som har dikterat villkoren för hur det samtalet ska vara, eller när det ska vara, eller på vilket sätt, utan uppstår i stunden i den spontana kontexten där barnet, eller för den delen där vuxna, befinner sig. Och den typen av liksom, alltså det är just gränssnittet mellan liksom vad AI kan göra för det lekande barnet i det fysiska rummet, det tror jag är ganska spännande. Det kommer både vara mycket fantastiska saker och naturligtvis en massa problem med det.
Precis, och då, men jag tänker så här, hamnar inte skola då, alltså utbildning, för man tänker sig nu då när det snackas om, nu blir det så här, vad är det man säger, från skärm till perm.
Precis.
Är det inte det de här?
Det är alltså,
grejer. Och då tänker jag så här, så då känns det ju som att det blir ju stenåldern i relation till det här. Och då tänker jag så att det kommer ju ställa så mycket andra typer av krav på skolan då för att kunna fånga de barn och unga som inte fångas inom då.
Alltså, jag tänker så här att det finns ju liksom vissa, om man tänker på skolan, så här, vad är skolans uppdrag i det här sammanhanget? Så är skolans uppdrag många olika saker. Mm. Och en sak som skolans uppdrag är, det är ju att forma samhällsmedborgare. Och att skapa en slags normerande kunskap i samhället av olika slag utifrån liksom skollagen och kursläroplan, grundlagar och demokrati och värdegrund och så vidare. Och där finns det ju, och sen finns det ett antal, liksom, skolan är också så många olika saker i olika stadier. Vi vet att liksom, tidigt i livet så är läsa, skriva och räkna otroligt viktigt. Det är liksom kunskaper som sen används för att packa upp andra saker. Mm. Också saker som är digitala. Så mitt problem med skärm till perm-narrativet, det är ju att vi ställer de här världarna mot varandra. Mm. Att liksom själva utgångspunkten för resonemanget haltar. För mig finns det liksom inget motsatsförhållande i detta, utan det handlar om att alltså det finns otroliga värden av den fysiska boken, läsningen, högläsningen, berättandet mellan barnen, att skriva och teckna med handen. Alltså det finns jättemycket värden i det. Men det motsätter inte att det också finns värden i digitala miljöer eller på andra sätt. Och att hitta utrymmet där för hur du väcker barnets lust och engagemang och skapande och sånt där, ja, det är ju en professionsfråga, tänker jag. Det är ju den yrkesskickliga förskolläraren eller pedagogen eller läraren i årskurs 2 som är den som kan se i klassrummet, ja men här behöver vi jobba på det här sättet, vi behöver hantera, vi behöver hitta de här verktygen i den här situationen. Och det är egentligen inte svårare än så. Så för min del så blir det lite obegripligt när vi politiserar det som egentligen är en yrkesskicklighet. Det här borde vara lärarens domän. Och de borde stå på barrikaderna och säga, låt oss sköta vårt jobb.
Mm. Jag tyckte det var också coolt det du sa om att barnen kommer göra detta oundvikligen, och utifrån det så tänkte jag också på Snapchat, där jag har tvingats skaffa det nu då, för att det är där vi kommunicerar med det här laget som jag är tränare för, med tjejer som är 13-14 år, så att där har jag det. Och sen också så här admin, hur man anmäler sig, och skolplattformar, allting är ju väldigt digitala. Men då tänkte jag också, apropå från skärm till perm, så tänkte jag också en väldigt konkret fråga. Men bör det vara en rättighet för varje barn och förälder att ha en persondator en mobiltelefon? Tycker du det?
Alltså, Finland har kommit lite längre här. De hade ju en idé om att liksom, tillgången till internet är en mänsklig rättighet. Jag tycker inte det kanske handlar så mycket om hårdvaran eller prylen eller så.
Men den kostar ju ändå mycket pengar.
Ja, absolut. Och den kan bli en konsekvens av någonting. Va? För mig så egentligen så finns det här redan i våra ganska grundläggande mänskliga rättigheter. För vi har rätten till kultur. Vi har rätten till informationsfrihet. Rätten till yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Och föreningsfrihet. De här rättigheterna finns idag. Och i ett samhälle som är högt digitaliserat så är kultur digital. Mötet med stat, kommun, alla möjliga sammanhang, det är digitalt. Hur du organiserar dig i fotbollsklubben, i ett förening, det är en digital konstruktion. Så ska du kunna åtnjuta dig grundläggande mänskliga rättigheter redan idag, alldeles oavsett, va? Ja, då behöver man i ett digitalt samhälle kunna ha tillträde och tillgång till den kontexten. Och det handlar ju inte bara om att ha prylen, utan också att ha kunskapen om den. Och även att den här världen som man träder in i kan klara av att möta dig. Vi har ju ett digitalt utanförskap i samhället med både barn och unga, men många med neurokognitiva funktionsvariationer, äldre personer och personer som är nytillkomna till Sverige från länder med en låg grad av digitalisering. Och det här blir ju någonting som samhället måste förhålla sig till. Så absolut är det så att det här är en mänsklig rättighetsfråga. Det är ingen snack om
sånt. Men det är ju också samtidigt att tänka att för de grupperna som du nämnde är ju också grupper som ofta har svårare att få tillgång till sina rättigheter. Ja. Och med då den här liksom, så här finns det ju alltså att glappet, att ojämlikheten bara ökar.
Ja.
Så vad är det, det kanske inte går att svara på, men liksom hur kan till exempel en fritidsgård tänka kopplat till det?
Alltså jag tänker om detta att det första man behöver tänka på, det är ju den insikten om att alla barn inte har det likadant hemma. Men det har ju varit så i alla år att liksom det välbärgade barnet har ett eget rum, de kan stänga en dörr och sitta och tänka, medan barnet som kommer ifrån socioekonomiskt svagare omständigheter sitter med 7 barn och runt ett bord och försöker att tänka på samma sak. Det är klart att det kommer bli skillnad. Och det förstärks ju naturligtvis också när det kommer till digitala verktyg och sammanhang. Och jag tror att för fritidsgården så blir ju insikten om den skillnaden, den blir viktig. Möjligheten att kunna liksom utföra olika typer av kompensatoriska förhållningssätt till detta blir också viktig. Ja, men om inte alla barnen kan ha tillgång till allting, ja, men då kanske det finns fog för att liksom titta på. Men okej, hur kan... Vad blir ett kompensatoriskt uppdrag från det offentliga för att kunna lösa ut detta? Så absolut, jag tror det är en viktig fråga. Och här upplever jag också att civilsamhället kanske inte riktigt har kommit till den punkten. Nej. Som vi hade önskat heller. Va? För vi har i allt väsentligt ett ganska analogt civilsamhälle. Och jag ser det som ett problem. Jag tror att civilsamhället behöver liksom verkligen se att liksom den transformation som samhället befinner sig i, den behöver också civilsamhället förhålla sig till. Och det finns så många aktörer som möter barn i civilsamhället som skulle må bra av att, så att säga, spegla sin verksamhet ifrån de här perspektiven för att se på hur de faktiskt kan göra de uppdrag de har sagt att de ska göra på ett bra sätt.
Men då har vi familjer och barn som befinner sig i den här digitala situationen att de inte är med, släpar efter, eller hur vi vill kalla det, som inte kan gå in och anmäla sig till att jag vill åka med på kuppen eller vad det nu är. Vem har ansvar för att rent konkret ge dem en mobiltelefon, ge familjen en dator och... Så.
Alltså som det är idag så är det ju familjens ansvar fortfarande naturligtvis, precis som det är i många andra sammanhang. Sen så beroende på liksom förutsättningar för den här familjen liksom, nu känner jag inte till hur det liksom fungerar för personer som till exempel får stöd från socialtjänsten och så vidare, men det har ju förändrats normer över tid för vad det är som anses vara den lägsta nivån av vad någon ska ha och så vidare. Men jag kan ju föreställa mig att liksom hastigheten med vilket samhällsutvecklingen går inte med självklarhet liksom går i samma takt som de normerande institutionella strukturerna är. Liksom. Men det, jag känner inte till det i detalj, så jag vågar inte riktigt uttala mig om det.
Men jag tänker det kanske är så att finns ett gratis läger till exempel. Ja. Men det kräver att du behöver ha en anmälningstid. Det är liksom så fort platserna, för man vet att de här tar slut, eller typ kulturskolor eller vad du kan svara. Och då liksom, har du då inte, för det första så behöver ju föräldern ha information om det här och kunna fatta vad den informationen handlar om. Sen behöver du kanske också då veta och ha förmågan eller möjligheten att just den tidpunkten när de här platserna släpps, då ska du också till, då kanske inte biblioteket hade öppet. Nej. Där du hade, alltså det är så många så här moment. Jajamän. Som gör att det är ju, ja, det blir så svårt för barnen liksom, att få tillgång till olika saker genom att man blir begränsad. Och då tänker jag att ju mer de här sakerna då sker så där på minuten, att det är klockan 12 den och den dagen, medan innan kanske det var att du kunde skicka ett brev eller du kunde snacka med någon och säga att jag ville liksom.
Fast här tror jag, om man ska liksom gå tillbaka till frågan om AI-utvecklingen, så tror jag att liksom, här finns det nog ändå möjligheter på det sättet att Sen 10-15 år tillbaka så är vi ju liksom i appvärldar istället för på det öppna internet. Förr i tiden så fanns det bloggosfärer och Lunarstorm och sånt. Men idag så har vi liksom mobilen och våra appar. Vad som håller på att hända med AI-utvecklingen om man liksom tittar in i spåkulan lite grann, det är att en trend som många av de här bolagen jobbar på, det är att bygga ett lager till ovanpå det där som är din AI-agent. Så du har ett samtal med din AI och din AI i sin tur har ett samtal med alla dina appar och webbsidor och grejer och håller koll på hur de är organiserade och så vidare. Så i det här fallet så skulle man då kunna tänka sig att den här familjen har en telefon med en AI och den AI:n säger, och föräldern säger, jag vill att mitt barn ska gå på ett fotbollsläger i sommar. Och så säger han, ja det finns 7 stycken fotbollsläger i närheten av ditt område. Den ena börjar då, den andra börjar då. Vill du att jag bokar in den när det blir öppet den och den dagen? På det? Ja, det låter bra. Ja, okej. Och så gör man det. Och så, det, liksom, det är det som är att interagera med datorn. Mm. Det är att man har ett samtal med den då. Mm. Och det kommer ju möjliggöra för flera att faktiskt få tillgång till en massa saker som idag inte är möjligt att få tillgång till. Så det finns ju en potential för en utjämnande faktor med den här typen av konversationsbaserade digitala system. För de innebär att de på ett sätt gör det lättare för många att faktiskt kunna använda saker som de tidigare hade svårt att använda.
Det är sådana här grejer som en vill höra så att den kan känna lite pepp på om att det faktiskt finns en möjlighet. För i, liksom, nästan i alla andra sammanhang så är det precis tvärtom att glappet bara ökar liksom så. Men jag tänkte också, nej, nu var du på väg och sånt. Nu sitter vi och pekar på varandra.
Nu är jag tillbaka på lärarna på barrikaden.
Okej, okay, ja, kör du det så kan jag ta den andra sen.
Nej, men det här med att lärarna borde stå på barrikaden, eller, och vissa lärare gör ju verkligen det. Det finns ju liksom...
Oh, ja.
Medan andra känner man att amen, vi är ju kvar i skolan så som den såg ut när vi hade den, med samma böcker och glosor och... Den lilla rutan med engelska glosorna och sånt. Och så tänker jag att många kanske är rädda för kunskaps... Hur ska vi mäta kunskapen och hur ska vi göra det? Vad är liksom stegen som behöver tas här?
Alltså, en grej som ju är helt uppenbar i skolan idag med generativ AI, det är ju att vissa typer av bedömningsarbetssätt för att kunna bedöma en elevs kunskap, det är ju dött. Mm. Alltså, för den skriver så fruktansvärt bra så det går inte att... Liksom den liksom hemuppgiften är ju ingen höjdare längre om man gör en lång historia kort. Mm. Så det innebär att vi behöver liksom, framförallt inom liksom högre åldrarna i grundskolan och i gymnasiet och universitetet, liksom titta på hur ser våra undervisnings- och utbildningspraktiker ut egentligen. Mm. Men de kommer ju också vara tvungna att förändras på andra sätt. För jag menar, i den takten, om jag till exempel bygger en AI-bot med allt mitt kurs- och läroplansmaterial i stilen av mig, och så ger jag det till eleverna att ha ett samtal med och en diskussion med, där jag också har tränat den här AI:n på att inte ge svaret utan att få mig att svara. Ja, då helt plötsligt så har jag byggt en förlängning av mig själv i någon mening. Jag har helt plötsligt möjliggjort för fler att ta del av saker och ting och kunna finnas i ett sammanhang. Så det finns ju liksom en yta här av liksom möjligheter och utmaningar när det kommer till den här utvecklingen som gör att liksom det är grunden, som jag ser det, handlar om väldigt mycket kunskapen i våra institutioner. Att se att det här är någonting som vi måste förhålla oss till på något sätt. Men vi behöver göra det med stor omsorg. Det är väldigt lätt att bli tjusad av det nya och kasta bort det gamla.
Mm. Jo, man investerar ju i de här padderna för 5 miljarder liksom.
Ja, och väldigt ofta då så var ju det ganska mycket, det var ju som att liksom kasta pengar i havet, eftersom de som då ska handha de här iPadsen inte har fått de förutsättningar som behövs för att faktiskt kunna göra de där tekniken rättvisa liksom. Det hade varit bättre att strunta i de här paddorna i så fall. Ganska många gånger. Eller jobba med lärares fortbildning istället.
För det är lite tänkt att vilka förutsättningar behöver liksom vara på plats för att vi ska kunna gå dit. Ja. Jag tänker, för så som om vi pratar om till exempel att den enskilda eleven, ja men idag, alltså det är mobilförbud i skolan. Det är inte bara, alltså det är många som har det. Du lämnar in den på morgonen och sen så får du den liksom när du går hem. Alltså det finns ju så mycket som gör att att vi liksom begränsar snarare, vad är det då för förutsättningar som behöver till? Vad är det vi behöver liksom skruva i för att den ska kunna gå mot det?
Alltså ett problem är liksom, det är ju att vi tänker om den digitala världen som en enda stor sak. Liksom. Mm. Jag kan på många sätt vara väldigt för ett mobilförbud i ett klassrum till exempel. För graden av distraktion som uppstår, den är så hög så att det liksom inte blir liksom funktionellt lärande i ett sammanhang. Och det kan vara bra att köra på det viset. Men det fråntar ju inte heller möjligheten att vi har en annan manik. Men AI som är helt designad för att bara ägna sig åt lärande och undervisning på ett bra sätt och möjliggöra för det som händer inuti klassrummet. Så fritiden i elevens egen telefon, ja, det får de hålla på med på fritiden. Men det som är liksom tekniken som vi använder för det lärande sammanhanget, den är en annan teknik och den löser den uppgiften. Och då behöver man ju ha den kunskapen för att hantera det. Och utmaningen vi står inför här, det är ju att hastigheten med vilken teknikutvecklingen håller på är högre än vad graden av fortbildning är för väldigt mycket personer. Sen har vi ju inte heller liksom byggt en vardaglig infrastruktur ofta i våra lärandemiljöer för det kollegiala lärandet som faktiskt är att ta på, som är värd namnet, utan det här tar tid att arbeta och är en pressad utbildningssituation där mycket tid går åt till liksom dumma administration och konstiga plattformar och sånt där som vi var inne på. Då försvinner det där.
Men vi hade ju några elever från NTI som var här, så pratade vi om sociala medier. Mm. Och de hade ju liknande som att men vi simmar i havet av sociala medier och ja, digitalisering. Och jag kände ju mer att jag är någon slags, jag står på stranden och så går jag och tar mig ett dopp lite i Facebook och sen så går jag upp och torkar av mig. Liksom. Och den, hur ska... För jag håller med dig om att det går ju så oerhört fort och så känner man, nu gör vi en utbildning i bla 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 och då är det redan någonstans långt där borta och elever, barn sitter och tittar på katter som dansar och lär sig att mixa ett program. Eller, alltså, hur ska lärare och skola liksom... Alltså, vad ska man ha för bild av det hela?
Alltså
för
det jag tänker om det, jag har så mycket tankar om det. Ja. Men i grunden så tänker jag så här att det är ganska knäppt hur vi tänker om lärares fortbildning. För vi tänker om den på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi tänker om hur vi ska lära elever saker och ting. Lärare är också människor. Ja. och de behöver också tid för att kunna lära sig saker och ting. Och där vet vi att samma principer för hur vi undervisar oss i den kontexten gäller ju också. Att vi behöver kunna repetera saker, vi behöver kunna jobba med liksom lagom mängd information i rätt tid och sen återvända till det och få tid för reflektion och samtal och kollegialt stöd och det ena med det femte. Liksom. Det är ju att bygga en lärande organisation för personal som jobbar kring barn. Det är ju egentligen en resa som vi har ganska väldigt långt kvar på. Vi förhåller oss till lärare ganska, vi liksom hade en idé om att vi inför lärarlag och så tror vi att det är bra för liksom, jag vet inte, decennier sedan. Men vi har fortfarande liksom inte tagit det till att fundera kring liksom, men vad är den goda lärande organisationen? Hur jobbar vi systematiskt, inte med kvalitetsförbättring av systemet, men av förmåga hos enskilda lärare i ett gemensamt sammanhang. Och det gäller också alla andra professioner som möter barn, såklart. Det är inte bara lärare. Men, och det här blir bara viktigare i takt med att vi står inför fler behov av omställning. Vi lever längre, men pensionsåldern ändrar inte på sig i samma hastighet som vi blir äldre. Vi träder in i arbetsmarknaden senare. Det innebär ju att vi, och demografin ändras och det är färre barn som föds. Det betyder ju att fler personer kommer behöva få vård, omsorg och utbildning av allt färre personer. Och den utvecklingen går ganska radikalt fort och det betyder att vi kommer behöva öka pensionsåldern. Vi kommer behöva vara i omställning. Så vi kommer stå inför en situation där många äldre kommer att gå in i skola, vård, omsorg och så vidare och behöver kunna nya och andra saker specifika för den professionen. Så vi behöver verkligen ta det här på allvar. Hur gör vi för att hela tiden vara i ett lärande? Och den frågan har vi inte liksom svar på systemnivå idag.
Nej, och det tänker jag så här, nu hamnar det väldigt mycket i skola och lärande. Ja. Liksom, men jag tänker det är ju också en viktig grej för just det här att, alltså, vad ska jag säga, nu kanske jag säger det här helt, men liksom, hur länge kunskapen håller eller hur jag nu ska, kortas ju hela tiden liksom. Det är vi, ja, så. Men jag tänker, kan vi inte, kanske hoppa in bara, för också så här, jag hörde om någon sån här studie som hade gjorts. Nu tror jag förvisso att det var gjort på vuxna. Men jag tänker det som barn och unga många gånger berättar är att vuxna inte lyssnar. Vuxna tar det inte på allvar. Och det är ett hinder för att barn och unga ska söka olika former av vård.
Ja.
Och nu senast var det liksom barnombudsmannens årsrapport om... Liksom, ja, helt enkelt, det är ett ganska stort hinder för barn och unga. Att man känner sig inte lyssnad på och tagen på allvar och så vidare. Och så fick jag höra om att de hade gjort en studie där de hade... Där jag tror att det var vuxna, hade fått möta då liksom en vuxen läkare eller, och så en AI och fått liksom prata om, alltså, och så hade de då tittat på nöjdheten. Liksom. Och då visade sig att ja, men det var ju med AI som en kände sig liksom mer empatiskt lyssnad på, en kände sig mer bekräftad och sedd i. Så att jag tänker inte det rent medicinska, liksom, utan det här, det andra, det som vi brukar tillskriva det mänskliga mötet. Det mänskliga mötet var sämre än AI. Och då tänker jag att det här finns ju också sen en värld av möjligheter för barn och unga att faktiskt bli sedda och lyssnade på. Liksom.
Alltså det här är ju en av de sakerna som verkligen fascinerar. Häromdagen så kom det ett pressmeddelande från företaget Klarna som för 2 månader sedan startade en AI-kundtjänst. Den levererar mer värde för Klarnas kunder nu. Den är bättre, snabbare, enklare. Och den gör jobbet för 700 personer. Och kundnöjdheten är högre. På det sättet du beskriver. För kunden i det här fallet jättebra. För barnen, jag håller med dig. Här finns det massor av möjligheter för att skapa förutsättningar för barn att kunna experimentera, pröva, ställa nyfiken fråga när de behöver det och så vidare. Lite det jag var inne på innan med den här AI-kompisen som man skulle kunna ha. Det väcker också en massa utmaningar om liksom, finns det en risk att det i så fall ersätter mänskliga möten? Vad skulle konsekvenserna vara av det? Det finns tidig forskning som tyder på att personer som redan är väldigt ensamma och som använder sig av AI för konversation minskar risken för självmord till exempel. Men samtidigt så vet vi inte. Det finns så mycket vi inte vet.
Ja, men tänk, vad kan vi lära oss av det? Liksom?
Men jag menar, ur ett lärande perspektiv så finns det ju en massa saker vi behöver verkligen ta på allvar nu. Vi behöver till exempel se att så här, ja, det kommer kunna ha möjlighet att skapa väldigt mycket värde för barn. Det betyder att vi behöver utforska detta. Vi behöver se vad som går att göra och vad som är farligt. Det kommer finnas människor som vill tjäna väldigt mycket pengar på det här. Och där affärsintressena kanske går före barnets intressen. Så vad blir det offentligas roll? Vad ska civilsamhället göra? Och så vidare. Den frågan, den är här och nu. Men det är också en fråga om arbetsmarknaden. Alltså Klarna-caset är ju solklart. Det händer här och nu. Så vi kommer ju vara i en... Liksom, i vuxenvärlden kommer det vara mycket omställning som sker som en konsekvens av det. Så det är turbulenta tider och jag tror att kunskap om utvecklingen och att även om det känns lite läskigt och man är, som du var inne på Linus, så här, är jag rädd för AI så tror jag att liksom... Att vara nyfiket kritisk är en ganska bra inställning i sammanhanget. Att så här, pröva, experimentera, vara lite försiktig. Det tror jag är en ganska bra utgångsläge.
Det låter ju som att jag är 78 år. Nej, men det är precis det som jag tänker, alltså apropå vem som ska leda den här utvecklingen. Eller igen där, om vi tänker på artikel liksom. 12, att ha inflytande och delaktighet och alltså barn, låta barnen liksom på något sätt visa på någonting och sen vara följsam och lärande och inte bara ja, men nu måste vi prata om källkritik, att det blir det enda liksom responsen till detta eller sådär. Det tycker jag är jätteviktigt och där tänker jag det är intressant att tänka, ja, men vad kan jag som förälder göra? Hur ska jag börja? Vad gör jag? Hur går jag in i detta? Och även då för lärare och vård och företag?
Alltså jag tror som många andra saker, i det här fallet så kommer barnen upptäcka en massa saker som man har att göra här de närmsta åren. Och att istället för, som det kanske ofta är, att man låter barnet vara själv i sitt digitala domän, det är att vara nyfiket, kritisk och med. Mina barn spelar mycket dataspel och jag envisas med att spela med dem väldigt mycket. De tycker det är så jobbigt när jag vill vara med dem och spela.
Alltså jag har gjort TikToks-videos nu, de är skitpopulära, ja. Och jag känner det här är lite, är detta fel eller är detta rätt?
Så jag tror att det är bra att vara liksom, att förstå den miljö och de sammanhangen som barnen befinner sig i, för det är först då man också kan se liksom vad som faktiskt är det goda och det inte. Och det minskar också risken för rädsla när man själv liksom är i sammanhanget av det hela.
Ja, shit Carl, det finns ju så många delar som vi kan prata om här, men vi har varit inne på väldigt många delar, men det hade ändå varit fint tycker jag, du har ju gett en massa tips nu, men kan du inte sammanfatta några tips?
Sammanfatta?
Nej, inte sammanfatta det du har sagt. Kan du inte ge några konkreta tips till personer som sitter liksom i ansvarsställning eller försöker liksom jobba med AI och digitalisering runt om i vart man nu sitter, i civilsamhället, kommuner, organisationer?
Alltså jag tror att det finns ett stort värde i när saker och ting går väldigt fort och det utvecklas nya grejer, så blir det lätt att bli uppfylld av ens eget perspektiv eller det man ser på tv. Men att börja göra saker och ting, att inte prata om saker och ting, utan att göra saker och ting. Göra det med en liten skala och bara prova för att bygga sin egen kunskap. Inte där syftet inte är att åstadkomma någonting, men så här, okej, nu hör vi på tv att den här AI-tjänsten finns i den här nya barnappen. Så här, ja, men vi utforskar vad det där är för någonting, för att bygga kunskap, för att sen kunna förstå någonting. Att hitta arbetssätt för att åstadkomma det, så att man kan möta förändring så tidigt som möjligt med kunskap, det tror jag blir bara viktigare och viktigare. En annan sak det är ju att möjliggöra för tid. Det här är ofta att göra saker man aldrig har gjort förut. Det innebär i regel att det hamnar längst ner på listan i en pressad organisation. Men att säga att man inte har tid, det är att säga jag prioriterar någonting annat. Och det gäller också chefer och ledare när de prioriterar personalstid till exempel. Jag tror det handlar väldigt mycket om liksom system- och organisationsfrågor snarare än det tekniska eller sådär. Va? Utan det är i den kontexten. Men sen liksom för en enskilde som jobbar med barn och möter de här frågorna, det är ju att vara med barnet i det upptäckandet. Det tror jag är en jättefin utgångspunkt.
Ganska bra slut tänkte jag där, att vara med barnen i det. Jag tänkte också, det finns ju FNs barnrättskommitté ger ut såna allmänna kommentarer. Då finns det ju en kommentar, nummer 25 tror jag det är, som handlar just om så här, barnets rättigheter i den digitala miljön. Jag tänker, den kan ju folk gärna läsa. Den är ju väldigt så här, egentligen, den säger ju typ egentligen samma sak, så här, att barns rättigheter i digitala miljön skiljer sig inte åt från i den fysiska miljön.
Och ska man peka någon annanstans och liksom läsa vidare, så gör UNESCO ett ganska fint arbete när det kommer till just det som har med utbildning och lärande och de digitala miljöerna att göra. Och där de också har uppdaterat sina förslag på arbetssätt och riktlinjer och så vidare kopplat till AI. Och barn- och ungdomsskolan till exempel och så vidare. Så där är det också värt att ta sig en titt.
Är det något annat som du hade velat säga som du tänkte, nu ska jag komma och prata om barns rättigheter och de här frågorna, det här vill jag verkligen få fram. Så säg det för...
Ja, men det är väl egentligen, jag var inne på det innan, men jag tänker att det är just det här är viktigt att tänka på, det är ju att vi alla har våra perspektiv. Och våra perspektiv färgas och formas av den miljö vi befinner oss i omkring oss. Och det betyder att den som äger, förstår och formar den data vi har och den som designar och utvecklar de digitala miljöer vi befinner oss i, de äger väldigt mycket makt över vår verklighet. Och det gäller också barns verklighet. Och det betyder att om man ska kunna åtnjuta sig rättigheter som barn, så blir förhållandet till de platser man befinner sig i väldigt viktigt. Och det är en maktbalans som barnet själv inte äger rådighet i.
Nej.
Utan som är något för samhället att äga rådighet i. Och just nu har vi låtit ett antal aktörer, kommersiella aktörer, i praktiken äga berättelsen om vad barnen ska befinna sig. Medans både det offentliga och civilsamhället har accepterat det i hög grad. Och jag ifrågasätter den logiken. Jag tycker att det är dags för både civilsamhälle och offentliga verksamheter att fundera över deras egna digitala resa och förutsättningar, just inte minst utifrån ett barnrättsperspektiv. Mm. Nu finns det bara ett digitalt köpcentrum att gå till, men inte ett digitalt torg.
Ja, och i det köpcentret så vet alla barn att man ska låta bli fucking Strängnäs.
Ja.
För det har kurdiska även sagt.
Absolut. Och så berättelsen, den som äger berättelsen, den äger mycket makt. Mm. Och vi behöver fundera över vår samtids digitala berättelser, och inte minst då ur ett barnperspektiv.
Mm. Ja, men Carl Heath, tack för detta.
Ja, för all del.
Som vanligt så känner man ju att hjärnan exploderar.
Precis.
Ibland, och det har den gjort idag. Men... ja, men allvaret i det du har sagt, och det roliga och det fantastiska och nycklarna som det här faktiskt ger, är någonting som vi måste ta med oss när vi vill jobba med barns rättigheter.
Mm. Tack för att du fick komma. Ja.
Supertack. Du är från och med nu våran så här AI-digitaliseringstransformationsguru. Du är inte seniorforskare på
morfiska...
Homomorfisk kryptering.
Homomorfisk kryptering.
Ja, det här är ett annat poddavsnitt som är lite torrare.
Det var något annat som lät så sjukt roligt här också, som du var expert på. Vad var det nu? Ja, det var ju... ja, nej, men det finns mycket kul. Gå in på Karls hemsida här, så ska ni få läsa om roliga saker.
Exakt. Tack så jättemycket.
Tack, Karl.
Hej.
Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej. Hej.